God dag og velkommen til et nytt program med helse. Sånn som Gud ser på vår helse. Vi skal ta opp litt ulike saker i dag. Og du er velkommen å være med og lysne til det som jeg vil ta opp i dag. Vi skal begynne med å lese et bibelord. Og jeg vil si det så at det er helsosamt å ha en tro på Gud. Vi skal slå opp i Galaterbrevet, det andre kapittel og det 20. vers. Og vi kan faktisk begynne på slutet på 19, om du er med der. Galaterbrevet 2 og slutet på 19. verset skal vi lese. Jeg er korsfest med Kristus, og nå lever ikke lenger jeg. Uten Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i min kropp, det lever jeg i troen på Guds sønn, som har elsket meg og utgitt seg for meg. Jeg forkaster ikke hans nåd. Så står det i Guds ord. Og så tenker du vel kanskje, hva har det med helse å gjøre? Det har mye med helse å gjøre, det der. Gud har et veldig godt sett å si saker på. Og han sier så her at jeg lever i min kropp. Jeg tykker det er litt kul når han sier det på det settet. For du og jeg, vi skal leve i vår kropp. Og vi skal gå litt inn på det her at tro, og ha tro på Gud, det er ingen teori, det er ingen religion på det settet at man tror på en teori. Det er et liv, en relasjon. Og har du en relasjon til Gud og din tro på Gud, så lever du i din kropp på et annet sett. Du lever og tar til deg Guds ordet som gjør at det er det du lever efter. Og Gud sier jo så at han er vår far. Og Jesus er hans son. Den helige ande er hjelperen. Det er kraften. Og Gud vil jo at vi skal oppleve det her som sier å komme til Gud og si ja til Gud og være en troende, en akseptert Jesus som hans son. Og på det settet så lover han at du skal få den helige ande en iboende kraft. Og det tror jeg at vi behøver alle opp. Og det er jo det som er det her å ha en kristent liv, å ha det en plusse i livet. Hva det kan gi i livets situasjoner. Og iboende, du kan jo også si inneboende da. Så forstår du det kanskje enda mer. At din kropp er en tempel åt den helige ande. Han er inneboende hos deg. Og den kjellen som da Jesus beretter om, en kjelle som skal bli i deg, den kjellen, den forårsaker en djupere liv, en større mening med livet. Og den kjellen har du full anledning til å øse av som kristen, til ditt behov. Og Bibelen, den bener opp ande, sjel og kropp. Din ande har blitt født en gang til, og den er levende. Din kropp og din sjel blir redda gjennom din tro. Og din tro, det er jo det som avgjør hur du kan låta den kjellen være en kjelle i din hverdag. Jeg taler ikke nå om å gå ut og være et vittne for Herren. Jeg taler om hvilken helse den kjellen kan gi i ditt eget liv. Den kan være en utrolig kjelle å øse av i livets situasjoner. Så sier Guds ord det her. Det er veldig viktig å lese Bibelen som faktisk er vårt testamente, vår arv, gitt av Gud. så vi kan förstå hur tänker Gud om mig? Hur är hans tankar? Och hur kan jag ta åt mig det som hjälper min vardag? Så säger han, om du har, kom till mig, alla ni som strever och bär på tunga bördor, och jag vill ge dig vila. Ja, vad är en börda då? Ja, vi kan ta en sån sak som bekymmer. Det är de som bekymrar sig över saker som tänk om det kommer och tänk om det sker och vad ska jag göra med det och hur ska jag klara det här. Och det är en hel kappsäck med bekymmer av alla de slag. Så säger Guds ord att kast på mig alla bekymmer. Jaha, ja, men då ska ju inte du gå och bekymra dig för alla möjliga saker. När det kommer en bekymmer i ditt liv så ska du kasta den på Jesus. Varför då? Jo, för att han säger att då ska han ge dig vila. Och enten så gör man det eller så gör man det inte. Om du ska leva ett liv i tro så må du följa liksom det som Bibeln rekommenderar. För en bra hälsa, och det är bland annat att inte gå och bekymra sig för alla möjliga saker. Den ska du kasta på Jesus för att han ska få möjlighet att ge dig en vila i din vardag. Mitt i alltihopa. Ja, det är en väg att gå som man räddar eller frälser sin personlighet, sin själ, frälser sin kropp. Så inte den blir tynga av saker den inte behöver att bära på. Du ska inte gå runt och bära på saker du inte ska bära på. Och bekymra dig en av de sakerna. Vi ska ta en annan sak också som är väldigt... Ja, man upplever det i olika skikt. Och det är sorg. Och sorg kan man kan sörja över ting man inte behöver att sörja över. Men man kan uppleva en verklig sorg som kommer som en... slag i livet. Och det är inte så enkelt då. Det är inte alls enkelt. Så då säger Bibeln så här att du ska inte sörja som de som sörjer utan ett hopp. Och vi vet ju att som kristen så är du född en gång till ett levande hopp. Det har du fått i födelsegåva. Så det finns i dig ett hopp om att inte allt är hopplöst. Det finns alltså en utväg. Gud bereder en utväg för mig. Mitt i alltihopa så finns det ett hopp. Och det levande hoppet du då har i dig. Låter du Guds ordet tala in i din situation, i en sorgsituation. Så skapar det någonting. Det bär. Det är som att få en blomma mitt i en situation som ger dig en uppmuntran. Och det bär, det skapar. Det skapar tro till att Gud är med mig. Gud har sett mig. Gud hjälper mig. Men det är en annan sak också med ett Guds ord. Och det är att Guds ord är i sig själv. Det blir precis som att våren bär bud om att sommaren kommer. Det har livet i sig, så du, där börjar din återhämtning. Genom en sorg så börjar din återhämtning med bibelåret. Det börjar att spira något på insidan i ditt liv som gör att det inte bara är sorgen längre. Det har en spira av liv också när Gud har gett dig ett ord i sin situation. Och det är bara helt underbart. För hur kan man få krafter då till att ta sig vidare? Jo, där får man det. För det har i sig spiran till ett liv. Och Bibeln säger också att man ska inte sörja i den där hopplösheten sorg. För det att det är en bottenlös sorg. Den gör att ja, det blir hopplöst. Och det blir så lång väg att ta sig tillbaka då. Och ta sig tillbaka ifrån sådana saker, det gör att ja, det kräver väldigt mycket arbete. Och det är lång väg tillbaka. Och Gud vill inte att vi ska ha det så. Han vill att vi ska sörja ut på det sättet att vi inte sörjer utan hopp. Och det att hitta tillbaka efter en sorgreaktion. Jag vill rekommendera bibelordets väg och prova att komma igenom en sorg. Jag har själv varit med och mista inte bara en, men flera, de som har stått mig nära. Och de har gått hem till himlen. Och det blir en sorg, men också att vi ses igen en gång. För när du har en tro så vet du att livet här nere är inte, du slutar inte när man dör. Vi dör, men vi ska leva evigt. Och därför blir det ett återseende en gång. Och den sorgen blir då inte bottenlös. Samtidigt som Gud säger också så här att våra dagar här nere, det vet inte vi hur lång tid vi får ha våra kära. Vi vet inte morgondagen. Vi vet inte hur många dagar vi får. Och det att hänga upp ett liv på ett annat människa istället för att hänga det upp på Gud som finns evig och som alltid är där. Har man hängt upp sitt liv runt ett annat människa så rasar ju hela livet. Därför rekommenderar inte Gud att man ska göra så. Och ja, i ett äktenskap så kan det ofta bli så att man går så upp i varandra. Att om den ene dör så klarar inte den andra av att leva längre. Det blir en bottenlös sorg. Och Gud säger så här att Jesus ska stå först och sen kommer en eventuell make. Och det har i en sån situation, har man Jesus på första platsen, så blir det ingen bottenlös sorg. Och det finns en nåd i det. För livet är inte lätt och Guds nåd är att vi bygger det på hans principer. Så att det inte blir för vanskligt att leva. Och Guds ord ger dig också en tröst mitt i sorgen. Det tröster dig. Det här att Guds ord skapar nytt liv, som jag sa, så blir det en början på en väg tillbaka. Alldeles av sig själv så har det den funktionen. Och då behöver man inte att stabla upp egna krafter som man inte förmår i sådana situationer. Till att klara av och liksom rycka upp sig själv och komma vidare. Då kan man bara vila i ett vara. Jag vet att Gud har för mig en framtid. Även om jag inte känner så mycket av det nu, så vet jag att han har talat det och det ordet har jag fått. Och det tar jag åt mig och det är min rättesnöre. I sig själv så skapar det en framtid i ditt liv. Och då får man den heliga ande, inspirationen till och hjälpen till att ta sig vidare. Det är nåd. Det är bara nåd. Det är nåd ifrån Gud, en ufattbar nåd. En hjälp i våra situationer. Hoppet säger så här att jag kan man lita på Gud. Kan man ju, Gud är ju god. Han har sagt att han är god. Han är nog där. Jo, han är där. Jo, jag. Det är hoppet. Men troen den säger, min Gud hör mig när jag ber, jag vet. Jag vet det. Han är trofast. Han är trofast, han som har kallat mig. Därför så lutar jag mig mot han som heter trofast. Och han hjälper mig. Min himmelske far, han är för mig. Han är med mig. Han hjälper mig. Han ser mig, han vet min behov. Han vet hur jag är född. För han som har skapat mig. Det är en trygghet. Och man har full lov till som ett vuxent ansvarlig människa och bara släppa det presse och stresset och bara känna av att tryggheten i Gud, det är min starkhet. För det styrker dig så inte vågen går alla vägar, att du bara skjutsas hit och dit i vågen. Men du får känna att Gud är med dig. Gud är för dig. Jag känner bara det att jag ska få lyfta upp det. Ni som har lite sorg i livet. Och lite mycket sorg i livet. Som står mitt i sådana situationer. Och vita att Gud är enbart god. Han är för dig. Tack Jesus att vi kan vända oss till dig. Så kan vi säga, Herre, tala in till dem som står mitt i en sorgreaktion. Tala till dem du, Jesus, så att den spirande liv kan komma till dem och vara med och bära dem. Så det blir en början på en framtid. En framtid hvor du är med alla dagar. Hvor man kan känna en sak men veta, min Gud hör mig. Tack Jesus att du hör oss när vi ber. Du är en tröst mitt i det svåra. Tröst, tröst Herre. Tröst dem som står mitt i en sorg. Låt dem få lov att känna att du är med dem. Du är för dem och du hjälper dem att komma vidare. Amen. Gud välsigne dig. Gud hjälper dig. Mitt i din vardag och din situation. Du får lov att gå med Gud. Tack för att du lyssnar på idag. Och välkommen.
Just som jag är i medets ström av egen grund och bygger på, jag är oförskyllt må nåde få.
Välkommen till det här programmet som heter Källan. Vi går igenom lite grann Lukas evangeliet och tar fram några verser där och ser vad Gud vill säga till oss i de här verserna. Vi kan tycka att det är en gammal bok. Den är ju 1900 år, lite drygt, 1950 år ungefär. Vi kommer se hur den här boken och de här texterna är så aktuella för oss och har verkligen någonting att säga till oss som lever nu på 2000-talet. Men innan vi börjar så vill jag att vi ber tillsammans, för det är viktigt att vi lyssnar in vad Gud vill säga. Vi kan läsa texten och vi kan studera texten, vi kan forska om de här texterna. Men för att få höra vad Gud vill säga till oss idag så är det viktigt att vi öppnar oss, öppnar våra hjärtan och ber att den helige ande visar sig själv för oss och visar vad han vill tala till oss i våra liv. Helige ande, jag ber att du kommer till oss just nu, alla som ser det här programmet. Och att vi ska få uppleva ett tilltal från dig. Att vi ska få ta emot ord som hjälper oss att växa i gemenskap med dig. Kom helige Ande. Amen. Vi ska börja med en text från Lukas evangeliet, alldeles i början, vers 1 till och med 4. Många har redan sökt i en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss och som de har berättats för oss av de som från första stund var ögonvittnen och blev ordets tjänare. Och efter att grundligt ha satt mig in i allt ända från början har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, högt ärade Teofilos, för att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga. Det är alltså Lukas som här skriver till hans vän Teofilos. Och Teofilos känner vi inte mer än det här namnet. Han återkommer i apostlagärningarna, för Lukas skriver både Lukas evangeliet och apostlagärningarna, och det är som en serie i två delar. Och frågan är då varför Lukas skriver det här. Och det får vi reda på här lite grann. Lukas säger själv att det är många som har gjort redogörelser för vad som hände kring Jesusgestalten. Vad som hände med Jesus och lärjungarna under den tiden runt år 30 efter vår tidräkning. Men varför börjar då också Lukas skriva om detta? Varför ska också han göra? Han säger att många har redan gjort det. Många har redan försökt. Vi har 4 stycken evangelier i vår bibel. Men det finns andra evangelier som inte har tagits med i bibeln, just för att de inte går så långt tillbaka i historien som de här. Att de är alltså av senare datum. Och kanske också har passerat det bäst före datum. Men troligen var det också så att det är också fler evangelier som skrevs, fler texter som skrevs, som vi inte känner till idag. Som vi med historisk forskning inte kommer åt. För att de har blivit bortglömda eller försvunnit av olika anledningar. Men Lukas, han vill ändå göra detta. Och han gör detta för att ge en ordentlig redogörelse till Teofilos. Och han har gjort så att han har forskat, han har pratat med ögonvittnen, och han skriver själv att han har grundligt satt sig in i allt ända från början. Markus evangeliet börjar med Jesu dop när han var runt 30 år, men Lukas, han börjar ända från födelsen. Så han har verkligen tagit reda på hur det låg till alltihopa. Och sen har han satt sig ner och sammanställt allt detta och gjort en redogörelse. Den här redogörelsen ger han sen till Teofilos. Namnet Teofilos betyder Guds vän eller Guds vän. En som älskar Gud. Vi vet inte hur det var med Teofilos. Men han fick i alla fall den här texten så att han, om han ville, skulle han ha möjlighet att få lära känna den här gestalten Jesus. Detta var ett tag efter Jesus hade dött och uppstått. Och allting hade på sätt och vis lugnat ner sig. Man kunde se i backspegeln vad var det som hände, och man hade fått lite bättre grepp om allting, för det var ju så stort omtumlande i början, men nu kunde man klart se vad som hände. Och Teofilos får nu reda på allting, och han får en redogörelse exakt i vilken ordning det var också. Lukas var noga med det, liksom ska se, först kom det och sen kom det och sen kom det. Innan hade det inte alltid varit i rätt ordning, men Lukas ger en grundlig rapport, kan man säga, till Teofilos. Vi vet inte sen hur Teofilos reagerar, vad han gör av den här texten. och han gör av den här boken. Vi kan vara glada att vi får den här boken. Och den har ju glatt så oerhört många genom historiens gång. Men vad gjorde Teofilos med den? Vi vet inte om han själv var troende, om han själv blev troende. Vi vet egentligen ingenting. Vi vet att han var mottagare av den här boken. Men det vi kan veta var att han fick en fantastisk möjlighet att lära känna Jesus på det här sättet. Den historiska Jesus. Den Jesus som vandrade omkring ungefär år 30. Teofilos hade den möjligheten. Och så är det också med oss. Vi har den möjligheten. Vi har möjligheten att bli en Teofilos om vi vill. En Guds vän. Genom den här boken, genom Bibeln, men kanske framförallt nu då genom Lukas boken, Lukas evangeliet. En sak är att läsa om det som hände med Jesus. Men en helt annan sak är att ta emot det Jesus sa och ta emot det Jesus gjorde, ta emot det i våra egna liv. Och frågan är om du och jag vill vara en Teofilos. Vi har möjlighet till det. Vi har nu texten här. Vi har nu boken som Lukas skrev. Och vi har också nästa bok, Apostlagärningarna. Men frågan är om vi vill det. Vi har möjlighet till det. Och det är viktigt att om vi vill och ta vara på det, så är det viktigt att vi tar det här steget. Vi säger vårt ja till Gud. Jag vill lära känna det. Jag fattar inte allt. Vi kan gärna säga att vi inte fattar allting. Vi behöver inte förstå allt som står här. Vi behöver inte förstå alls mycket. Men frågan är om vi vill vara en Teofilos. Om vi vill vara en Guds vän. Och vill vi det, så kommer den helige ande att visa sig för oss. Och den helige ande kommer att måla Jesus i våra ögon. Den helige ande kommer att göra allt detta, göra de här orden levande för oss, så att vi genom de här orden kan få växa som människor och få växa som kristna. Så ta vara på den här chansen, ta vara på den här boken. Jag vill också tacka dig för att du har sett på det här programmet. Jag hoppas att du är med mig även nästa program, då vi går vidare här och läser dem. Versen som kommer efter det här, som handlar om prästsläktens kallelse och vår kallelse. Det tar vi nästa gång. Tack så mycket.